Roligt att se att det är så många här, trots att det är Vasaloppet på tv. Jag tänkte likadant, att jag är så pass tränad nu så jag hinner nog i kapp senare. Hinner med gudstjänsten först. Man behöver ju inte hinna i kapp rent åkmässigt, man kan ju spola i kapp på tvn sen så man kommer i kapp numera. Guds ord tänkte jag tala om idag. Jag vet inte, eller många av er har säkert uppfattat den debatt som har varit i några veckor mellan olika i tidningen Dagen och Världen idag och lite annat om det här med, ja, det bottnar väl egentligen i de här utvisningarna med minderåriga och andra som har varit, och så har man ju kritiserat Kristdemokraterna bland annat i detta. Och jag ska inte överhuvudtaget prata politik och inte flykting, migrationspolitik heller. Men det dök upp en rubrik i ett inlägg i den debatten utav någon av Kristdemokraternas politiker då. Och det kanske inte ens var han som hade satt rubriken, men rubriken var ungefär "Bibeln är ingen manual". Möjligen att det stod "Bibeln är inte en manual för kristdemokratisk politik" eller någonting sånt. Ja. Och det där klack till i mig, att det är så lätt att säga vad Bibeln inte är, men nu ska vi säga vad Bibeln är istället. Jag kommer säkert säga också vad Bibeln inte är, men i alla fall. Det förde mig in på det här. Guds ord. Vad det är och hur det fungerar i våra liv och vad det får verka och göra för och i oss. Då ska jag börja med hela fyra predikotexter, men de är jättekorta. Korta versar ifrån Bibeln på olika ställen. Det första är från psalm 119, Saltaren 119 och vers 105. Det är en klassisk sån här minnesvers som mormor eller farmor brukar skriva på insidan på Bibeln när man ger den till barnbarnen eller något sånt där, eller konfirmationsbiblar eller så. Där står det så här: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." Jag ska inte kommentera varje bibelvers, utan det kommer i predikan sen. Men "ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig" talar ändå om att Bibeln kan fungera som ett hjälpverktyg, en ledstjärna i natten. När vi går framåt i vårt liv så hjälper den oss att se rötter om vi går på en stig så att vi inte snubblar eller så. Det är ett ljus för våra fötter, ett ljus på vår stig. Hebreerbrevet så, kapitel 4, vers 12, där står det så här: "Guds ord är levande och verksamt. Det dömer hjärtats uppsåt och tankar." Guds ord är då alltså inte bara skrivet på ett papper, utan någonting som fungerar, någonting som lever och verkar och som kan döma mitt hjärtas uppsåt och tankar. Det vill säga, när jag till exempel läser Bibeln eller tar del av predikan eller på andra sätt möter Guds ord, så kan det utmana mig, mina tankar, mitt hjärta. Jesaja 55, vers 10 och 11 står det så här: "Så är det med ordet som går ut från min mun. Det vänder inte tillbaka tomhänt." Och andra Timoteusbrevet sist, kapitel 3, vers 16: "Hela skriften är utandad av Gud och nyttig." Även om Bibeln bara vore ett historiskt dokument, om de här texterna bara vore historia, vittnesbörd, berättelser nedskrivna på papper från den här tiden, ett par tusen år före Kristus och fram till 60-70 år kanske efter Kristus, så skulle ju Bibeln vara fantastiskt forskare skulle kasta sig över det här ändå. Precis som det finns andra historiska dokument. Därför att den är så komplett, så rik, sträcker sig över tid och så vidare. Den vore intressant. Men om Bibeln är Guds ord, då är det någonting annat. Då är det liv. Då är den levande. Inte magisk så att pappret självt på något sätt förmedlar. Men därför att Gud har valt att genom historien tala till oss genom Bibeln. Den har för det första skrivits för att tala till oss. Men att Gud aktivt väljer att jobba genom Bibeln. Nu hade jag tänkt att ta ett exempel om Expressen och Aftonbladet. Men Jonas tog ett väldigt bra exempel om TV:n och Vasaloppet här. Det är klart att Gud kan tala till mig genom Aftonbladet eller Expressen. Det är klart att Gud skulle kunna säga eller viska i mitt öra: Peter, gå till kiosken och köp senaste Aftonbladet. Slå upp den på sidan 3 och så pekar du bara med fingret så här. Och så läser du vad det står där och så står det: Peter, ring till din granne, han behöver dig just nu. Det är klart att det skulle kunna vara så. Förstår ni? Men, och det har säkert hänt någon gång i historien. Och det hände Jonas idag när han fick inledningsordet genom en tanke som slog honom när han såg på Vasaloppet. Men Bibeln, och med Bibeln och i Bibeln, så händer det här hela tiden. Därför att Gud har liksom valt det här. Han har talat om för oss: det här är mitt ord. Det är här ni möter mig, det är här ni har en chans att lära känna mig, komma närmare mig, och jag kan tala till er. Det betyder naturligtvis inte att Bibeln alltid funkar så. Man kan försöka med tumversar och sånt här och känna ingenting. Utan Bibeln är en del av det levande andliga livet där den helige ande kastar ljus över texten ibland och får oss att haja till. Ni som märkte när Inger läste ur min bibel, hon lånade min bibel här när hon gick fram och läste, så var väl bibelöversättningen inte precis samma som den som hon brukar läsa. Jag är ju en sån som tycker om att växla bibelöversättningar, därför att det får mig att haja till när jag läser saker som jag har läst många gånger förut. Därför att enstaka ord eller meningsbyggnader är på ett lite annat sätt. Andra väljer att behålla samma bibel och samma bibelöversättning som man hade en gång i tiden och som har betytt mycket för en. Och det finns ingenting här som är liksom plus eller minus, utan kanske för att jag, pastor och lite lärare då inom Bibeln, att jag tycker om att bli utmanad snarare än att ha tryggheten i att känna igen mig, så växlar jag. Och jag ser fram emot nästa bibelöversättning och kommer köpa och läsa den oavsett om den får kritik eller så här, för att jag känner att det är bra att möta texten på lite olika sätt. Och jag stöter jag på en sån här sak, terebinter eller ekar, då kanske det klingar till i mitt huvud och så tar jag min telefon och så frågar jag: varför har vi översatt det här på olika sätt? Och så får jag lära mig någonting nytt och så går man vidare. Genom 2000 år, grovt uppskattat, men i alla fall 1700 år, någonting sånt, så har Bibeln fungerat i kyrkan. Funnit sin plats i kyrkan. Varit Guds ord i kyrkan. Vi har lyft upp den som sanningen. Den som ska vägleda oss, vara en kompass för oss, inte bara i privata livet utan i kyrkans liv. Och vi har på många sätt använt Bibeln just som en manual för vad vi bör göra. Frågan är därför inte alltid: är Bibeln sann? Utan hur Bibeln får tala till oss. Nu ska jag inte alls säga att Bibeln inte är sann. Men jag upplever ibland att vi går i en fälla där vi låter, om jag ska uttrycka mig krasst, djävulens lömska pilar. Men alltså människor som vi möter som ifrågasätter Bibeln och säger: ja, men hur är det nu med landet Uz i början på Jobb? Det står det att Jobb bodde i landet Uz. Det finns ju inget land som hette Uz. Man har ju inte hittat några andra dokument som talar om ett land som heter Uz. Och så blir vi Förstår ni, vi låter de där pilarna komma in lite och så tänker vi, jaha, kan jag inte lita på det som står här? Eller hur är det här? Ja. Såg senast häromdagen på Facebook, hur kunde kängurorna simma genom Indiska oceanen för att sen kliva ombord på en båt för att bli räddade från att drunkna när översvämningen kom? Ja, det är klart att om de kunde simma över Indiska oceanen från Australien till fastlandet, höll säga Indien eller någonting, och sen hoppa upp till Israel, då kunde de säkert klara. Ja, ni förstår, sådana här frågor ställs för att reta oss eller för att få oss att vackla lite. Och då tänker jag att min trygghet är, missförstå mig rätt nu, men min trygghet med Bibeln är inte i om landet Uz fanns eller inte fanns. Utan min trygghet i Bibeln är att Gud har bekräftat sig genom sitt ord och att Bibeln fungerar som Guds ord in i mitt liv. Vi hade ett bibelstudium om Daniel i lejongropen och Sarak, Mesak och Abnego som slängs i den brinnande ugnen. Och det är samma sak där, därför att där heter kejsaren i Babylon då Nebukadnessar. Och det finns inga historiska dokument som styrker att det fanns en kung eller kejsare där som hette Nebukadnessar. Men det finns ju gott om sätt, alltså det kanske var en lokal landshövding med en kungs makt över det riket. Perserriket vid den här tiden var ju ett stort, omfattande rike med olika delar. Och, ja, alltså vi behöver inte låta oss skakas om av såna här detaljer. Och vi vet inte heller vad historien kommer att finna i framtiden. Det kanske dyker upp ett historiskt dokument imorgon som talar om just Nebukadnessar. Det vet vi inte. Ett sätt att lite grann komma runt det här, för att inte fastna i de här frågorna, det var ju alla kyrkor, eller många kyrkor, träffades en gång i tiden på 1900-talet i Lausanne. Och så fastslog man den här Lausanne-deklarationen. Då hade man stora och långa diskussioner om hur ska vi förhålla oss till olika saker. Och den här lilla korta meningen som man slog fast om Bibeln, det var så här: Bibeln är sann i allt den lär. Det blev ju ett sätt att säga att när Bibeln säger att Nebukadnessar var kung i Persien, så är det inte egentligen att Bibeln lär ut vem som var kung, utan berättelsen, alltså det Bibeln lär, är ju någonting annat, nämligen om Sadrak, Mesak och Abnego som trotsade en kejsare och som blev kastade i brinnande ugnen och så vidare. Det finns naturligtvis kritik mot ett sånt påstående också. Så. Men för att ta ett annat exempel. När kung David i en psalm skriver att Guds nåd sträcker sig ut till jordens fyra hörn, så säger ju inte Bibeln eller David att jorden har fyra hörn rent geografiskt. Utan vi kan fortfarande tro på en rund jordglob utan hörn och ändå läsa en psalm och ta till oss och förstå. För vi har inga problem att förstå det, eller hur? Att Guds nåd sträcker sig ut över hela världen. Om sen kung David trodde att jorden hade fyra hörn eller om han bara valde det poetiskt, det spelar liksom ingen roll. Och med ungefär det så vill jag gå vidare från den här sanningssektionen. Men ibland, min tanke är att ibland så fastnar vi i detaljer som faktiskt inte spelar någon roll. Och det tar oss, eller hindrar oss från att få den välsignelse från ordet som vi skulle få om vi bara kunde säga Bibeln funkar för mig. Gud bekräftar sig själv genom bibelordet. Gud möter mig i Bibeln, om Uz fanns eller inte, liksom så. Nu har jag pratat fritt, så nu är jag alldeles för långt ifrån där jag skulle varit, men det spelar ingen större roll. Genom alla år så har Bibeln mött oss, fungerat för oss. Och i alla olika sammanhang, vi hade besök av de här som hette Gideoniterna förut och som nu heter Goda Nyheter då, häromsistens. Och man tänker att ja, men hålla på så där, åka runt och samla in pengar bara för att kunna lägga ut biblar på hotellrum och i fängelseceller. Och förr fick de ju dela ut på skolorna, och det får de sällan nu för tiden, men så. Ja. Men de har ju berättelser, inte bara från Sverige, från hela världen, om hur det faktiskt betyder saker. Hur den där boken som bara är ett par permar och en massa papper emellan med ord som är jättegamla i. Men hur människor i olika livssituationer får öppna den bibeln. Desperata, med ångest eller sökande eller bara uttråkade och vill ha någonting att göra. Och så talar Gud själv till människor genom de här bokstäverna på papper. Och man kan tänka idag då 2026 när vi har, jag kan inte allting, men vi har, vad heter det, TikTok och Instagram och Facebook, och vi har allt det här. Att det är ju ett under som sker att människor fortfarande kan bli berörda på det här sättet. Uppleva hur Guds ord är ett levande ord som når in i hjärtat, som retar, som utmanar mina tidigare känslor och tankar och som får mig att navigera vidare i livet på ett annat sätt kanske än vad jag har gjort tidigare. Bibeln har lästs, stötts och blötts. Några olika små varianter har dykt upp här och där. Någon gammal munk på för många hundra år sedan har råkat skriva samma mening två gånger för att han var lite trött när han kom till slutet, och så börjar han om på samma mening. Ja, det finns i Bibeln. Spelar ingen som helst roll. Bibeln är ändå rent historiskt ett av de mest liksom grundade och säkra dokumenten som finns. Och till alla de där detaljerna har vi liksom bibelforskare som orkar hålla på och gräva och diskutera sakerna. Då säger första Petrus brev kapitel 1 vers 24 så här: gräset torkar bort, men Herrens ord består i evighet. Det talar igen om funktionen av Guds ord. Alltså det är inte pappret som består i evighet, men Guds ord består i evighet. Det kan utmanas, det kan utsättas för olika saker, det kan komma olika teorier, diskussioner, vad som helst. Men Guds ord består. Det finns kvar, det överlever, det genomlever. Nu har det ju en del att göra med hur vi väljer att behandla Guds ord. Och då brukar vi säga att det är lättare att förstå sånt som sägs. Även det jag säger i min predikan har du lättare att förstå om du känner mig lite grann. När du har hört mig några gånger så börjar du lära dig att ibland är Peter lite ironisk, ibland säger han saker på ett lite annat sätt. Och så lär du känna lite hur jag kommunicerar. Detsamma gäller förstås föräldrar med sina barn och barn med sina föräldrar. Ju mer kunskap och kännedom vi har om den som säger något gör att vi lättare undviker missförstånd. Medan när vi lyssnar på någon som vi inte har en aning om han är seriös eller inte. Eller ibland tänker att det här är en president som ska uttrycka sig på det här sättet. Och så har vi en president som uttrycker sig lite mer buffligt och konstigt, alltså lite så här, om jag tänker på Trump då till exempel. Ja, då blir vi liksom, vänta nu, det blir något konstigt liksom. Att han kan stå och förklara att nu har vi anfallit Iran med någon baseballkeps på huvudet. Och, alltså det talar emot hur vi är vana. Och då blir det liksom lite konstigt. Och det här gäller i högsta grad Bibeln också. När vi lär känna Gud så har vi lättare att förstå vad som menas i Bibeln. Nu säger jag inte det för att man kan vara helt ny bibelläsare och den helige ande kan tala till oss och så vidare. Men alla de här olika sakerna vi stöter på i Bibeln som ibland stör oss i vår läsning, när vi är trygga i vår gudsrelation, när vi har en levande relation med Jesus på något sätt, ja då har vi lättare att navigera fram igenom det här. Ett klassiskt exempel är, nu blir jag personlig då, men när jag kom till Betel i Hällefors när jag gick bibelskolan 1992 tror jag det var. Då står det stort där uppe: Gud ser dig. Gud ser dig. Och jag vet inte varför, för jag kände väl Gud och kunde min bibel. Men jag kände så där: hur kan de skriva så? Gud ser dig. Jag kände ju liksom som Gud ser dig. Så här. Gud ser dig, han vet vad du gör. Så. Ja. Och sen så många år senare så kom det här upp i ett annat sammanhang. Och min lärare på Örebro Missionsskola sa: Gud ser dig. Gud ser dig. Och så betyder samma ord någonting helt annorlunda. Och då brukar vi säga att vi ska läsa Bibeln genom korset. Eller läsa Bibeln utifrån Jesus. Därför att hela Bibeln är en kommunikation från Gud och på många sätt en uppenbarelse av Gud. Men det är ändå så att när Gud vill uppenbara sig själv, vem han verkligen är, då skickade han inte ett kapitel till eller en bok till, utan då skickade han sin egen son Jesus Kristus, som för vår skull blev människa, levde här och kunde undervisa och genom exempel visa hur vi ska leva, tolka och se på saker och ting. Och då kan man ta de där orden, Gud ser dig. Och så kan man stöta på dem då och tänka, oj, 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 Gud verkar vara en hotfull farbror som tittar på mig och ser precis allt jag gör. Men har vi då läst Jesu möte med rövaren på korset och vet hur Jesus vänder på sitt huvud när han är på väg att dö mot en man som är kriminell och som på olika sätt, vi vet inte vad han har gjort för brott, men han har dömts för brott. Han har levt på något sätt syndigt. Och så säger Jesus, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Då kan vi genom den, liksom, då kan vi ta den personen Jesus och tänka att Jesus är Gud uppenbarad. Han är den som vrider på huvudet mot mig, oavsett vad jag har gjort för fel och synder och skuld och hur kriminell jag än har varit eller vad jag än har varit. Och han säger, Peter, jag ser dig. Jag ser dig. Då kan vi ta orden ifrån Paulus, syndens lön är döden. Och de kan låta så hårda, syndens lön är döden. Men Jesus skulle kunnat ha sagt till rövaren, syndens lön är döden, men redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och så hade det betytt något annat. Men det är bara när vi lär känna Faderns hjärta, när vi har en relation till honom, som ordet kan tala in i våra liv på rätt sätt. Och då brukar man ta det här som ett exempel, att försöka läsa Bibeln genom korset eller genom Kristi uppenbarelse av vem Gud är. Även om vi är flera tusen år tidigare och läser i Moseböckerna, så kan vi använda evangeliernas berättelse av Jesus som en sorts filter. Därför att Gud är densamma då och nu och i evighet. Där hade jag skrivit amen plötsligt. Jag som var rädd att det skulle bli en lång predikan, men nu har vi tid till annat efteråt. Det blir nog bra. Jag tror att jag har fått med allting. Min poäng är bara att Bibeln, så konkret som den är, ändå är ett levande, inte ett dokument, utan en levande, verksam, jag söker ord, i våra liv så är den levande. Och det är så vi ska använda Bibeln. Vi ska använda den både som en manual för politik, och vi ska använda den som ett ljus för vår stig eller för våra fötter, och vi kan använda den som diskussionsunderlag och som sanning, och vi kan använda den som en kärleksförklaring ifrån Gud och ha den som en del av vår relation med Gud själv. Amen.